Ja, Hanna Blåberg heter jag och jag har fått förtroendet att få prata lite här idag. Jag har gjort det en gång förut här, det var några år sedan. Men det ska bli kul att göra det igen. Vi kan börja med att be. Gud, jag ber att du ska leda mina tankar och mina ord här nu. Och att jag ska få föra fram någonting från dig här. Tack för att vi har så mycket kunskap om dig som vi kan få ta till oss. Och jag ber att vi ska få ta till oss lite mer av det idag. Öppna våra hjärtan och våra sinnen för dig. Så vi kan ta emot det du vill ge oss idag. Amen. Ja, jag kan väl säga något mer om mig själv. Jag jobbar som speciallärare i Tibro på högstadiet. Jag undervisar mest i svenska och matte. Och jag bor här i Skövde. Jag har varit med i den här församlingen nu i 11 år. Jag har 2 barn och en man. Yes. Ja, temat idag är levande tro, andens frukt och Guds rikes utbredande. Och jag tänkte prata om lite olika saker om som har att göra med levande tro. Till att börja med så ska jag prata lite om hur Gud uppenbarar sig för oss människor. Alltså hur vi kan få veta mer om Gud så att vi det kan leda till en tro på Gud. Och det står i Romarbrevet att det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Så ett sätt att lära sig mer om Gud är ju att titta på skapelsen som han har gjort. Till exempel här har vi mitten av en solros. Och det är spiraler som går från mitten och ut. Både medsols och motsols. Som man kan beskriva med matte också. Fibonaccis talföljd. Ja. I de här små detaljerna kan man se Guds storhet, godhet. Men också i större saker. Men jag ska se här. Den här bilden fick jag från en släkting till mig. Han odlar bin och det här var jättetidigt på morgonen på sommaren. I närheten här. Och han skrev att det här är mitt andaktsrum. Han står där och framför sina bikupor och så ser han solen gå upp där och det är lite dis och det där han kan möta Gud. Och en fantastisk naturupplevelse kan ju väcka tacksamhet hos nästan vem som helst. Här har vi en annan häftig grej med skapelsen. Man kan se, här är ett fotografi av jorden från som jag har hämtat från Rymdstyrelsens hemsida. Och Rymdstyrelsen skriver här på sin hemsida i anslutning till den här bilden att genom att studera de andra planeterna i solsystemet så kan man konstatera att vi har haft ganska mycket tur. Alla pusselbitar har funnits för att liv ska ha kunnat uppstå. Och de har dessutom legat på rätt plats. Planeten är på perfekt avstånd från solen och skyddad av ett magnetfält som leder leder de farliga solvindarna runt planeten. Vi har därtill Jupiter, solsystemets dammsugare, som är en stor beskyddare utanför oss och fungerar som en sköld mot universum. Jag hade ganska mycket tur. Det står i Bibeln att i det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom och var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten och med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Så man kan se Gud i skapelsen, både i de här lilla detaljerna och det här stora. Ett annat exempel. Det här är ett fotografi av ett foster som är 12-13 veckor gammalt i sin mammas mage. Taget av Lennart Nilsson i en bok som heter Ett barn blir till. Bara det tycker jag är ett mirakel, att han kunde ta kort in i magen. Det fattar jag inte riktigt tillräckligt. Men ja. Vi kanske inte alla har de här häftiga upplevelserna av naturen. Vi kanske har det, men många människor i världen lever i väldigt hemska livssituationer och så vidare. Men vi har allihopa varit med om det här miraklet. Även om vi inte kommer ihåg det, så har vi ändå blivit till på ett helt mirakulöst sätt. Gud skapar om och om igen. Vi kan se Guds skapelse i varje nytt barn som föds. Och det är helt fantastiskt. Och vår tro byggs upp och hålls levande när vi uppmärksammar och förundras av det Gud visar av sig själv i sin skapelse. Och det kan alla se. Ja, livet innebär ju inte bara sköna och vackra upplevelser, utan även stormar och motgångar. Och den här bilden symboliserar det lite, att vattnet som åker över stenarna år efter år efter år slipar av stenarna och de blir mjukare. Så alla människor har möjlighet att ta vara på det som händer i livet för att utveckla ödmjukhet och insikt om litenhet och beroende. Och det skulle kunna leda till en längtan efter en högre makt som är i kontroll. Kanske till och med en längtan efter att tro på Gud. Så möjligheten att tro på och närma sig Gud finns för alla människor. Det står i Jakobs brev: närma er Gud så ska han närma sig er. När vi öppnar upp för mer av Gud i våra liv, då finns det inte någon tvekan från Guds sida. Han vill närma sig oss. Och det står också i Johannes första brev: kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Och det är ju något man kan se i allt det här vackra som Gud har skapat och i det här perfekta, att det finns en omsorg och en kärlek i det. Och även i motgångarna kan man ändå också se omsorg och kärlek om man är uppmärksam på det. Så Gud är kärlek, och kärlek kommer från Gud. Och det är det viktigaste som jag vill säga idag. Att Gud älskar varenda en av oss. Och att om vi tar till oss det, så kommer det förvandla våra liv. Och det är det som vi också har i uppdrag att sprida vidare till andra. Den som älskar känner Gud. Så att ett sätt att lära känna Gud är att älska. För i kärleken lär vi känna honom. Ja, sen finns det ju mer specifika sätt att lära känna Gud, förutom i det här allmänna då, som alla kan se. Tyvärr har inte alla tillgång till Bibeln, men många har ju det. Och Guds ord är också ett sätt då att lära känna Gud bättre och lite mer specifikt. Det står i psalm 1: salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Och vi som har möjligheten då att läsa Bibeln och att begrunda den och att glädja oss i den, det är viktigt att vi tar vara på den möjligheten vi har. Vi kan ju även få i cellgruppen och i söndagsgudstjänsten och i annan typ av undervisning som vi kan få ta till oss, i böcker och videos och alla möjliga områden, ställen. Så kan vi också få förklaringar vad texterna i Bibeln betyder och hur de har med varandra att göra och hur de har med oss och vad de har med oss att göra. Så vår tro byggs upp och hålls levande när vi fyller oss med Guds ord. Så det får vi. Det är viktigt att vi tar vara på den möjligheten. ett annat sätt för Gud att berätta för oss vem han är och visa oss vem han är. Det är genom sin son. Jag har tagit lite bilder från The Chosen, den här filmen som finns. Eller serien som finns på, ja, gratis. Tillgänglig på en, det finns en app som jag kan visa er om ni inte har sett den. Väldigt bra. Ja, det handlar om Jesus liv helt enkelt. Och Jesus ropade, står det om i, nu ska vi se, Johannes 12, Johannes evangeliet 12. Så står det att den som tror på mig, han tror inte bara på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem så dömer jag inte honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Ty jag har inte talat av mig själv utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Vad jag talar, det talar jag så som fadern har sagt mig. Så, när vi lär känna Jesus, som vi kan göra i Bibeln, då lär vi också känna Gud. Så när man ser Jesus så ser man också Gud. Ett annat sätt för oss att få lära känna vem Gud är och som Gud visar sig i, det är genom den kristna församlingen. Och kristna församlingen behöver ju inte bara betyda en sån här grupp av personer som träffas i en kyrka, så här, utan det kan ju också vara ett mindre sammanhang där man kanske har en kristen gemenskap med några få personer i sin familj kanske, eller i sin cellgrupp eller bland vänner. Jesus sa att två eller tre samlade mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Så när vi träffas som kristna och delar gemenskapen med varandra så är han där. Och då lär vi känna honom och då lär vi känna Gud. Jag har läst en som heter Christian Mulk som har skrivit på internet. Jag tyckte han sammanfattade bra vad församlingen är. Det är en gemenskap av troende som har Jesus Kristus i centrum, som det står här. Det är Guds älskade folk som har kallats ut ur världen men som ändå lever kvar i världen för att fungera som ett ljus för världen genom att älska varandra, leva heligt och prisa Gud. Det leds av ett andligt ledarskap, samlas regelbundet kring Guds ord, dop, nattvard, lovsång, bön, själavård och kristlig gemenskap. Och det är en plats där syndare i den helige andes kraft kan formas till att bli Jesu lärjungar. Så vår tro byggs upp och hålls levande när vi deltar aktivt och ärligt, på ett ärligt sätt, i en kristlig gemenskap. Det räcker ju inte bara att komma hit och sitta av och sen gå hem kanske. Utan man behöver ju på något sätt vara lite aktiv i gemenskapen. Att man verkligen får en relation till andra människor där man kan dela tron. Och om man inte har det så finns det ju möjlighet att gå med i en cellgrupp. Eller på andra sätt höra av sig till församlingsledningen så kan man fixa det eller skapa utrymme för det. För att det är väldigt viktigt att man har några man kan dela en ärlig tro med. Och förhoppningsvis så kan man göra det i sin familj. Eller någon annanstans också. Ett tips är en fråga som jag och några kompisar brukar ställa till varandra när vi var yngre. Hur har du det med Gud? Då är det liksom, då kommer man väldigt bra in på de här samtalsämnena. Som är äkta och på djupet. Vi ställde det som en fråga. Istället för att fråga hur mår du så frågade vi hur har du det med Gud? Eller också kanske. Men att man verkligen försöker komma in på de viktiga frågorna i sina samtal också. Ja, så det här var lite om hur vår tro växer. Och hur Gud visar sig för oss. Så att vi kan tro på honom. Och nu ska jag säga något om vad den levande tron gör med oss. Och vilken effekt tron får i våra liv. Det står i Hebreerbrevet 11 att tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Och så ges det lite exempel på sådana fäder som trodde: Abel, Hanok, Noa, Abraham, Sara. Jag blev väldigt inspirerad av det kapitlet, så läs gärna det hemma, men det är väldigt långt. Men sen fortsätter det. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de gått ut från hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem. Så levande tro ger ett hopp om ett himmelskt land, alltså en framtid efter döden. Vi fortsätter läsa i Hebreerbrevet där, för att där finns det exempel på att levande tro förvandlar svaghet till styrka. När man är svag i sig själv så kommer Gud med sin styrka. Både när det går bra och när det inte går så bra. Både i segrar och i förföljelse. Så står det så här. Genom tron besegrade de kungariken. Och de, då menar de som vi nämnde förut. Men också Isak, Jakob, Josef, Moses föräldrar. Mose, Israels folk, Rahab. Genom tron besegrade de kungariken. Skipade rätt. Fick löften uppfyllda. Täppte till lejonskap. Släckte rasande eld och undkom svärdsägg. De var svaga men blev starka. De blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades. De vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, ja även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fåskinn och getudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Och sen nämns det fler personer. Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel och profeterna. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Ty Gud hade förutbestämt något bättre åt oss. Först tillsammans med oss ska de nå målet. Så de här personerna i Gamla testamentet, de levde och var trogna mot Gud. De trodde, de fick framgång, de led nöd. Men de höll ändå fast. Fast de inte fick det Gud hade lovat dem. De väntade ändå troget. Sen kommer vi till pingstdagen då, som du pratade om här lite före, Lars. Då när det nya förbundet blir fullbordat, som du sa. Och den helige ande kommer som Jesus hade lovat. Och de 12 lärjungarna, några kvinnor och Jesus, och samlade i Jerusalem. Ett ån från himlen fyllde huset och tungor som av eld satte sig på dem. Alla uppfylldes av helige ande. De började tala om stora saker som Gud hade gjort på främmande språk som andra människor i Jerusalem förstod. Petrus, en av lärjungarna, höll en predikan för alla människor där han förklarade hur denna händelse hängde samman med Jesu liv, död och uppståndelse. Människorna blev berörda av predikan och frågade vad de skulle göra. Och då sa Petrus, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får den heliga ande som gåva. Så levande tro leder till omvändelse och dop. De började tro här när de hörde hans predikan, de här människorna. Och frågade, vad ska vi göra? Omvänd er och låt er döpas. De fick fatta ett beslut där. De som tog emot hans ord döptes och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. På bilden här så ser vi en dopförrättning i Ukraina. Från i februari i år. Jag läste i Sändaren om det. Och det stod i den artikeln också att under 2023 hade man döpt 3000 personer i Ukraina. I den här församlingsrörelsen. Så fast det var så stor nöd, eller kanske på grund av det, så hade människor då sökt sig till kyrkorna där de delade ut mat och hjälpte med olika praktiska saker. Och det hade också väckt en... Eller då hade de fått lära känna Gud. Och då hade de börjat tro och valde att omvända sig och döpa sig. Så. En annan sak som händer när man har levande tro, det är att man bär frukt. Det står i Johannes evangeliet att ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sån frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber dem om i mitt namn. Det står en del om att bära frukt i Bibeln och lite olika saker som har med det att göra. Andens frukt till exempel. Det är goda egenskaper hos personer som tillhör Kristus Jesus och som följer andens ledning. God frukt står de på andra ställen. Det står att i Matteus att god frukt kommer från ett gott träd. Alltså från en människa som omvänt sig och gör Guds vilja. God jord står de också i Matteus evangelium. Personer som hör Guds ord och förstår det och bär frukt. 100-falt, 60-falt och 30-falt. Det vill säga det budskapet om Gud ger ett märkbart resultat i personernas liv. Och så ljusets frukt står det om i Efesierbrevet. Det är goda egenskaper hos personer som lever i Kristus ljus och som inte har något att dölja. En frukt är ju ofta god och vacker, som det här äpplet här. Och på samma sätt så som en frukt behagar oss när vi ser den och när vi äter den, så behagar andens frukt i våra liv Gud. Det står i Kolosserbrevet att så att ni allt kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Så när vi bär frukt så behagar vi lever värdigt Herren och vi behagar honom när vi bär frukt. Alltså han blir glad, han blir ja, det glädjer honom när vi bär frukt. Men det här var också en insikt jag fick när jag förberedde mig här, att för jag har väl tänkt det här att andens frukt är något som man strävar efter för man vill behaga Gud och man vill ju behaga, ja, men man vill vara en trevlig person liksom. Man vill, ja, så. Men när jag googlade lite då på Wikipedia, då stod det ju att fruktens syfte är ju fortplantning. Och om man tänker på det då i det här med andens frukt, så är ju andens frukts syfte att reproducera Guds rike. Alltså om anden bor i mig, så Guds rike bor i mig, och så bär jag frukt, då kan det finnas möjlighet att det kan få växa och spridas. Inte bara dubbleras, alltså bli en till, utan många mer. Som vi ser där avokadon, det finns en kärna där i. Och den kärnan kan bli ett litet, en växt och sen ett träd. Och så bär det ju många avokadofrukter sen. Och i varje sån frukt finns det en kärna som kan bli många träd. Så det handlar ju om fortplantning och reproduktion. Förökning. Att livet förs vidare till en ny generation. Så syftet med att bära frukt är ju såklart att behaga Gud. Men det är också att vi ska få sprida Guds rike vidare. Ja, andens frukt, exempel då på vad andens frukt kan innebära, det är att man att vår livsstil blir mer präglad då av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Om jag möter en människa som präglas av de här sakerna, så är det klart att jag blir påverkad av det på ett positivt sätt. Att jag blir, ja, det är lätt att ta efter och härma. Det man möter blir man ofta lätt att ge tillbaka och att ge vidare. Det står i samma textavsnitt här att vi har fått liv i anden. Och när vi följer anden och vandrar i anden. Eller det behöver leda till att vi följer anden och lever i anden. Och vandrar i anden. Ja, jag närmar mig slutet här. På tal om detta då med Guds rike som är liksom sista slutmålet med allt det här. Guds rike är ju ett rike som redan är här. Men som vi ändå kan söka och få se växa. Som Lars pratade förut om. Det gamla riket hade ju ett tempel med stenar. Verkliga stenar. Och nu är det ett annat rike som är byggt av stenar av kött och blod. Alltså det av människor. Och anden bor i oss över hela jorden, inte bara i Jerusalem. Det står väldigt mycket om Guds rike. Jesus pratar väldigt mycket om Guds rike. Det var svårt för människor ibland att förstå. Han pratade mycket i liknelser och han förklarade det för lärjungarna. Alla förstod inte riktigt vad han menade. För det var inte så lätt att sätta exakta ord på det. Det var lite mer diffust liksom. Till exempel det första bibelordet här, så står det ju Guds rike är nu här. Och sammanhanget är att sedan Johannes hade blivit fängslad kom... Eller nu ska jag bara packa tillbaka. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Sen står det, och det var i Markus, så står det i Lukas evangeliet. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem, Guds rike kommer inte som man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga, se här är det eller där är det. Till Guds rike är mitt ibland er. Sen står det i Markus evangeliet två liknelser om Guds rike som Jesus berättar om. Först, Guds rike är likt en man som sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt följer på dag och säden kommer upp och skjuter i höjden. Han vet själv inte hur. Av sig själv ger jorden gröda, först strå, sedan ax och därefter fullbonget vete i axet. Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran eftersom skördetiden är inne. Och sen en annan liknelse direkt efter. Vad ska vi likna Guds rike vid? Eller vilken liknelse ska vi använda för att beskriva det? Det är som ett senapskorn. När man sår är det minst av alla frön på jorden, men när det har blivit sått växer det upp och blir större än alla köksväxter. Och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Och så sista bibelord från Matteus där. Gör det därför inte bekymmer eller fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Så. Jesus säger massa saker om Guds rike. Det är nu här, det är mitt ibland er. Men ni ska också söka det. Så det är liksom lite diffust, det är lite svårt. Men det växer fram. Tack vare de här frukterna som vi har, som anden har lagt ner i våra liv. När vi tror på honom. Och när vi har valt att följa, omvända oss och döpa oss. Då får vi andens gåva. Då kommer frukterna i våra liv. Och då sprider sig Guds rike i våra gemenskaper och i våra liv. Och vi kan också då söka mer. Ja. Sista bilden här nu innan vi ska sjunga en sång. Så är det ju så då att Gud hjälper oss i sin kärlek att växa vidare i tron. Han ger erfarenheter och uppenbarelser som vill motivera oss att ändra tankesätt, beteenden och egenskaper så att vi liknar honom mer. I Johannes evangeliet står det, jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Så, och då får vi komma ihåg att det är Guds kärlek. Han älskar oss så mycket och han älskar de andra människorna runt oss så mycket. Så han vill att vi ska bära frukt så att vi kan sprida hans rike både i våra liv och bland dem vi träffar. Så det är därför han beskär oss. Det är därför vi ibland blir utsatta för svåra situationer som gör att vi då utvecklas och växer vidare. Eller kanske tilltal eller förmaningar.